Ermus med Pia Lagus.
Ja, hör ni fågelsången. Termus har sökt sig till en underbart naturskön vacker plats idag. Och med mig har jag Hanna Enlund. God förmiddag.
God förmiddag.
Hanna, vart har du tagit mig?
Ja, nu, jag har ju tagit dig till ett ställe som du också själv känner till bra. För vi är i Maxmo. Eller hör det här till Maxmo ännu? Eller Vörå i alla fall.
Ja. Vi säger Vörå.
Ja, nej, men till en liten sjö här i skogen. Mm. Ska jag säga. Ja, Kakkurlampen. Mm. För skogen, var redan när du tog kontakt och sa liksom termoskaffe, så där hade du mig liksom, då ser jag framför mig just det här att man är ute i skogen, gärna lite vatten och ha termosen med, och då var jag som direkt japp. Och så ville jag hitta en plats som, vi skulle inte ha tid idag att vandra så liksom några långa sträckor, så tänkte det här är ganska lättillgängligt och nära, så hit ska vi få. Mm. Och nu är ju dessutom bästa årstiden, alltså det här är ju maj, så i naturen är ju underbart. Och dessutom förmiddag, skulle jag vara ännu tidigare så är den här morgonsolen helt magisk. Men nu är det så här kristlig tid.
Ja, men vi hade ju tur med vädret om de brukar säga, för här är strålande sol och ganska lugnt.
Ja, verkligen. Ju, blåst får man ju ganska ofta dras med, men nu är det riktigt stilla och fint. Jag känner till och med att jag måste börja öppna upp jackan, för det har varit så kalla vindar senaste dagarna, så jag pälsar på mig tillräckligt.
Och jag var sådär, ska jag ta vantan eller inte? Men vantarna lämnar i alla fall, och det är man kanske glad för nu.
Nu klarar man sig. Mm.
Men vi är ju inte så långt ifrån civilisationen, för spetsar man öronen så hör man trafiken från Riksåttan.
Ja, man gör det. Ja, nej, alltså bäst... helst skulle jag vilja ta dig till fjälls. Det är ju bästa platsen. Skogen och fjällen, det är liksom då där vilar själen som bäst. Men fjällen är ju inte så där lättillgänglig i vardagen, så då är skogen absolut. Men Ylläs är liksom ett ställe som kallar mitt andra hem. Dit skulle jag helst vilja få 4 gånger i året, men en eller två brukar det bli nu för tiden. Men där min mamma och muffa tillsammans med 3 andra par byggde en stuga där på 70-talet, och den äger vi lite del i ännu. Så det finns liksom den där samma stugan som man far till, som vi var som barn och skida. Och sen var det många år som det var lång paus, men senaste åren så har jag och mina två systrar tagit upp den där traditionen att vi far och åker längdskidor på vårvintrarna. Så det, och så har det blivit liksom bara utvidga sig. Jag var också, skulle vilja fara till varje sommar, för midnattssolen är ju helt... Har du varit?
Inte på sommaren, jag har varit på vintern.
Ja, precis.
Nej, men på alltså, skidor.
Ja, men det är ju kanske det bästa av det man tänker på, men man har ju hört pratas, eller det talas ju liksom om midnattssolen, men det var sommaren 2018 när det var så här superhet sommar. Så då var jag ensam till Ylläs på sommaren, mitt på sommaren, och jag hade tänkt att jag skulle vara upp på dagarna och springa och vandra, men så var det så fruktansvärt hett också i Lappland, så det var ju 30 grader plus. Mm. Så man kan ju inte få upp på kalfjället och springa, alltså man storknar ju. Så då gjorde jag så att tänkte att nej, men jag far upp på natten istället, att jag får tidigt och sova, och så steg jag upp 12:01 på natten och få upp på fjälltopparna då liksom på natten, för då var det ju bara 15-16 grader, det var ju perfekt. Och då fattar jag det här midnattssolen, alltså att vara uppe på en fjälltopp på natten, och det här, det är som en kombination av solnedgång och soluppgång, och det där att man ser ju liksom horisonten åt alla håll, och det här helt magiska landskapet som breder ut sig, och så är man dessutom helt ensam där, för ingen annan är ju uppe där på natten. Och alltså det var liksom som en drog, att jag bara kände att det här, dels kände jag sådär att nu kan jag dö lycklig. och så kände jag att hit måste man ju komma varje år och uppleva det här. Och just det där att vara vaken på natten och upp på liksom fjälltopparna och se det här. Så det är en stark rekommendation till alla att resa liksom i vår ändå närmiljö. Behöver inte flyga långt bort, utan det finns liksom helt otroligt att uppleva här nära.
Du beskriver det så fint, så vi är nästan där, för tyvärr så räckte ju termosbudgeten inte till att åka till Ylläs, men vi var ju där, du beskrev det så fint.
Ja, nej, men det är ännu bättre om man är där på riktigt. Så.
Ja. Hanna, vi ska återkomma till det här med skogen och fjällen som betyder så mycket för dig. Men vi ska ju sätta dig på kartan också lite. Mm. Ditt namn syns lite här och där. Du poppar upp mitt i allt sådär. Och då är jag ju gamla kollegor, för du jobbar på Yle då för ett ganska bra tag sedan började bli nu. Du är bosatt i Maxmo kyrkby med din familj. Men du är inte en Maxmobo av gammal ohejdad vana?
Nej, det är jag inte. Jag är inflyttad, som de säger här. Så jag konstaterade när vi gick hit att jag är inflyttad och du är utflyttad. Ja. Så när vi köpte hus här för 11 år sedan, blir det nu till sommaren. Så, men från Esse ursprungligen, så landsbygd. Jag har studerat och bott i Åbo och sen flyttade vi till Kristinestad och så till Vasa och så här som jobbar mig tillbaka hemåt. Men nu har vi nog tänkt att vi ska stanna ett bra tag här i alla fall. Så, och det här, alltså när jag växte upp i Esse och liksom blev vuxen och skulle iväg så ville jag så långt bort det bara går, kändes det som. Jag får nu inte så långt till Åbo, men i alla fall jag var liksom trött på, nej men ville vidga vyerna helt enkelt, bort från det här invanda och på något vis, jag vet inte, jag var ganska, om det är som ens personlighet eller sådär, men duktig på att känna av vad som förväntas av en och att vara ganska sådär duktig och snäll och upplevde kanske inte att hela jag fick rum i det här. Så det var jätteskönt att få iväg. Men sen efter att ha varit så började nog jag längta jättemycket tillbaka till naturen. Att, alltså kunna gå med sin kaffekopp ut barfota på sin egen gräsmatta. Alltså det är så värdefullt. Så ja, då, det blev att vi började söka hus och inte hade jag nu tänkt mig att vi skulle så långt bort från Vasa som ut i Maxmo. Men ju längre bort man far från Vasa förstås så blir priserna lägre och det finns liksom mer att välja på. Sådär. Så hittar vi ett intressant hus, en gammal stockstuga, eller sån där bondstuga heter det. Så då blev det Maxmo. Jag tror inte att jag hade varit i Maxmo förrän vi var och tittade på huset. Så, men det är ju sådär nära Riksåttan så det är också smidigt att ta sig till jobb till Vasa och till föräldrarna uppe i Esse och sådär.
Men det där med en gammal stockstuga, det känns ju som du verkligen, jag menar, man förknippar dig med naturen och miljön och det där att med hantverk och att ta hand om saker.
Ja, jag var inte alls sådär, hade ögonen uppfött sådär gammalt hus, alltså det är från typ 1860 och sådär som estetiskt och stilmässigt var jag ganska mycket inne på sådär retro 50-tal och sådär när vi letar hus. Men jag har en god vän, Aja Lund, som har hållit på liksom typ hela sitt liv med byggnadsvård och sådär. Så den världen hade jag liksom ändå på något vis nära från att hon bloggade aktivt och sådär, att ha sett liksom hela hennes sådana husprojekt. Så, ja, men det var intressant, det blev liksom huset som valde en på något vis och nu skulle jag aldrig vilja bo liksom i någonting nyare. Fast allt är snett och det måste tas hand om, men det där är också det där ljuset alltså som kommer in genom de här gamla handblåsta fönstren som kan så där spela på väggen eller på möblerna på kvällsljus och tidigt morgonljus. Alltså det är liksom som att man har konst och poesi i sitt hem liksom om man bara tittar. Det är så, ja, nej, det den där som själen som finns i gamla och liksom den där naturliga patinan och slitningen och äkta material, det tycker jag liksom är på något vis en bristvara i dagen. Så att gamla, riktiga material, alltså helträ till exempel, som att ha ett bord i helträ, så det är liksom ingen fara att det slits, för att det är bara att slipa upp och måla om man vill. Och också det, när det är då målat med linoljefärg så slits det också vackert. Det blir inte sådär flaggor eller sådär, utan det ja, och det gör att livslängden kan vara längre också, att nu ska jag kasta mina föräldrar under bussen här, men de hade köpt ett nytt köksbord och det var ju något sånt där, var det nu MDF eller någon laminat eller någonting, alltså det tog, jag vet inte, tog det ens 2 år innan det hade en jätteful och sliten yta som inte gick att göra någonting åt, och så in och kasta ut det och sen ta in en gammal möbel istället som de slipa upp och måla, så ja. Men det tycker jag, ja, jag uppskattar det jättemycket. Liksom, gedigna material som är lagade för att hålla. Mm.
Men du sa att du var i Åbo en vända. Vad studerar du? Vad är du utbildad till?
Samhällspedagog.
Då, och vad är det?
Ja, exakt. Vad är det? Nej, men det heter utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete. Så där fritidsverksamhet, ungdomsarbete, men också som människor i alla åldrar egentligen nog. Men det var nu liksom, jag hade utbildat mig till sömmerska på tredje stadiet och så var som trött på det där att sy varje dag i tre år. Så jag ville, och jag är som social person, så då ville jag söka mig till någonting annat. Och jag tror det var, det där lockade på något vis då, att jobba med människor, så då blev det det. Men sen har jag nog konstaterat att det var nog, jag vet inte, alltså man får ju med sig någonting från allt, så jag har absolut mycket från den utbildningen som har varit till nytta för mig, men jag konstaterar sen att inte vill jag jobba med människor, det är ju jättebesvärligt med människor. Det är ju så bra att få stänga in mig i min egen ateljé och få liksom jobba med händerna. Det, sen absolut är det ju jättehärligt att få göra projekt med andra och för kunder och sådär, men att det är nog det här liksom, att hålla på med det här praktiska. Och också att inte behöva sitta vid en dataskärm speciellt mycket. Det är riktigt döden för mig. Så,
för du tog steg att bli egen företagare nu här. Ganska nyligen eller några år sedan.
Ja, eller igen då. Jag hade syateljé faktiskt i Kristinestad när vi bodde där kring. Ja, det var strax innan jag kom till Ule och jobbade med barn-tv. Så kring 2011 kanske. Men ja, sen blev det igen, sen var jag på Yle och så lite inhopp här och där och så har jag varit i Vasa Teaters kostymateljé 2,5 år, ett vikariat, och sen när det tog slut så, när jag kom till Vasa Teater så då kände jag liksom verkligen en sån här att ja, men det är det här jag ska göra, det är det här jag kan och det är det här jag trivs med, att då sy och jobba med händerna. Så när det där vikariatet tog slut så var jag lite så här, men vad ska jag riktigt göra nu då? Det är inte som så där att jobb som sömmerska, det är inte som att det finns riktigt så mycket sådana jobb som om man vill vara anställd. Så det där, så det blev lite så här, ofrivilligt, men samtidigt så passade det mig jättebra att frihet är liksom någonting som är också sådana hög valuta i mitt liv. Så det passar mig bra.
Härligt. Du verkar veta vad du vill, Hanna. Det låter skönt att höra.
Nej, men det är ju av alla sina misstag. Jag har varit snabb med att göra massa misstag. Så då lär man ju sig åtminstone vad man inte vill. Och då kan man ju som, ja, det är väl ett sätt att lära sig vad man vill också.
Och du har allt på koll, för du var den som också tittade med sitt underlag, för här sitter vi på några stenar.
Ja, absolut.
Nu ska vi plocka fram kaffe. Termosen, för du är en kaffedrickare.
Absolut.
Det låter bra. Och du sa att du tog din egen mjölk med.
Ja, det räcker nog till dig också om du vill ha.
En svart.
Ja, okej.
Nu ska vi se. Det här är lite spännande för termos. Nu sätter vi ner den där.
Ja.
Jag brukar ju ha tema Moomin.
Ja.
Och det här är väldigt enkelt val. Du får nämligen välja. Är du en vintermänniska eller en sommarmänniska? Du är kanske båda, har jag hört.
Ja, nej, men alltså jag är ju mera höst och vår. Mm. Men, men sommaren är ju alltid en besvikelse, så därför tar jag vinter. Nej, men då tycker jag jättemycket om att skida också.
Ja.
Så.
Då ska vi se. Det här är en termos som har varit med i många år, så det här kaffet smakar...
Kaffe.
Eller kaffet. Antik. Nu ska vi se om det...
Yes, bra. Tack. Platt underlag.
Får det vara en liten bulle? Ja?
Absolut.
Det låter bra. Däremot redaktionen bakar inte med vi.
Nej.
Vi har bullar med, men innan vi prasslar upp, vill du ha en sked?
Nej, det behövs inte. Det var bra. Tack.
Innan vi prasslar upp bullar på sen, så Hanna, Du får ju önska musik också. Vad skulle passa bra nu, ackompanjerat av fågelsången och den här otroliga utsikten?
Ja, det hade jag inte tagit i beräkningen. Men tänkte vi skulle börja lokalt med Josefin Sirén. Och jag kan ju säga det att jag är ingen som stor konsument av musik egentligen. Det är liksom inte riktigt ett språk som jag pratar. Men det kom emot mig. Jag tror det var när de gjorde reklam för det här Österbottniska afton som Alfred Backa med gäng var runt med för ett tag sedan här. Så hördes en snutt av den här Jolin Brinner som jag skulle spela. Och jag fastnade direkt att vad var det där? Det där måste jag söka upp. Det där vill jag höra mer av. Och jag tycker den är jättefin. Och dessutom texten finns liksom mycket där. Och liksom här, Josefin, hon har just gett ut en ny skiva som jag kan varmt rekommendera. Jag tycker jättemycket om hennes sound. Ja, så den tar vi.
Jolin Brinner, Josefin Sirén där. Här sitter vi på en sten vid Kakkurlampen tillsammans med Hanna Enlund. Och vi befinner oss mitt mellan lotlax och kärklax. Fallisa kanske?
Ja, precis. Ja, det skulle väl vara närmast.
Och det här är ju ett bekant ställe för oss båda, men du har varit här betydligt mer och du berättar just att du har övernattat här. Och
ja, nej men man bor, ja, nästan precis ett år sedan, vid slutet av april förra året, så då var jag och sov en utenatt här på andra sidan vattnet där, så in i skogen, en sån där friluftshängmatta. Så jag berättade just då att det kom, då jag hade som trasslat in mig i sovsäcken och i hängmattan, så då kom ett svanpar och landade här i sjön. Och så kom de just en sten där några meter ut från land och jag låg ett par meter in bara. Och de kom till den där stenen och började med något kvällstvätt. Och de är ju väldigt stora på nära håll och jag hade ju just läst något sådär att de kan ju nog gå till attack. Och ja, så då funderade jag att ska jag nu liksom bara försöka ligga här och inte ge mig till känna. Tänk om jag vaknar av att någon står och hackar på mig. Men jag somnade nu då så småningom och det gick nog, de var nog där hela natten. Men ja, så vaknade jag upp till en vacker morgon och då hade de nog farit iväg där tidigt på morgonen.
Och otroligt vacker förmiddag är det nu. Nu är det mest måsar som cirkulerar här. Nästan som att känna någon mygga och som lite vill nappa in i hårbotten.
Ja, jag tycker de är tidigt ute i år. Och fästingar finns det mycket av. Så. Därför har jag kommit stövlar.
Ja, alltså det har ju sina ups and downs det här med naturen. Det finns, men det, för det mesta så är det positiva saker som du förknippar med just naturen och skogen.
Ja, absolut. Jag tror att vi har väl ändå en av de minst farliga skogarna liksom, om man ser över hela världen. Så där, vi har inte några giftiga, jättegiftiga spindlar eller ormar eller sådär. Nej, jag skulle säga att skogen är liksom den tryggaste platsen, tycker jag. Jag använde till och med en sån hashtag de där åren när det var så mycket vargobservationer. Då var jag ganska aktiv med traillöpning, så jag sprang mycket ensam liksom i mörka skogen, så då var man ju nog lite då hade jag med mig kniv och visselpipa.
Jag har också gått med kniv i skogen
och kände mig lite galen, men samtidigt så där att jag vill liksom vägra att känna mig rädd. Alltså jag var ju rädd emellanåt när man var så där lite längre bort från bebyggelse, men att man inte vill liksom det, för det är väldigt osannolikt förstås att man skulle bli attackerad av en varg, men nej, sällan behöver man nu vara rädd i skogen här. Det är nog trygg plats.
Men ändå inte det vem som helst som skulle övernatta här i en hängmatta ensam mitt i natten med svanar som sällskap.
Nej, kanske inte. Nej, men
hur blev du sån där? Varför blev du en sån där naturmänniska, Hanna?
När jag är uppväxt förstås i Esse och med skogen runt, så det kan jag märka, det märkte jag faktiskt fundera en del kring när vi flyttade till Maxmo, att då är ju som vattnet och havet nära, och det har jag ju inte växt upp med. Att det, och många liksom i Vasatrakten sådär, så är ju vattnet och havet och solnedgång i havet och sådär jätteviktigt, så att det är liksom vattnet som är det viktiga. Men jag är ju som inte alls, alltså klart, nu njuter jag av en vacker solnedgång i havet, inte säga he, men det är som inte alls mitt element, då är nog skogen verkligen. Och det där, alltså det där rumsliga som finns i skogen. Att vattnet är som bara öppet så där, men att den där som en känsla av skydd och rum och alltså sol som liksom så där strilar in mellan träden in i skogen, det är ju som också något av det vackraste som finns. Men den där skillnaden ju alltså, som för Esse där jag bor så är det så här, man kan ju far iväg på någon skogsväg och så kan man som alltid komma någon runda, alltså att det finns som skogsvägar hit och dit, att man behöver aldrig svänga och få tillbaks. Men i Maxmo så varenda liten väg man hittar, så den får ut en sommarstuga och så är det vatten och så är det stopp så får man far tillbaks. Men det har jag gjort, börjat ganska mycket här med att man börjar då längs någon väg och sen när man säger okej, där är en sommarstuga, så viker man av in i skogen istället, alltså bortom stigen. Och det där är någonting som jag som upptäckte för mig själv just, nej men kanske då i och med att vi flyttade till Maxmo och jag började röra mig mer sådär fritt i skogen. Att, så det kan jag rekommendera, att gå vilse. men det där...
Jag tänkte just fråga det där, är du inte rädd att gå vilse?
Ja, alltså det gör man ju jättesnabbt, det är helt sjukt. Men man får ju lite hålla koll på alltså, när man är nära bebyggelse. Alltså att om man vet, så där, det finns mycket bra kartappar. Så kan man ju kolla då att okej, där tar den där stigen slut, men 300 meter längre fram borde det komma en liten skogsväg emot, och så tar man sikte och så ser man då, så går man ju lite snett då, så 2 kilometer senare undrar man vart har jag hamnat, så måste man ta öppna kartappen igen och se, och då har man ju som bara snurrat sig helt liksom åt sidan. Men just det där, man vet att på ena sidan kommer havet emot och på de där andra sidorna så kommer väg liksom inom någon kilometer, så på det viset är det ju inte, man går ju inte vilse så farligt. Man kan behöva lite tid för att trassla sig ut, och här i Maxmo tycker jag det är väldigt oländigt, alltså mycket stenar och det är inte så där lätt framkomligt, men det är ju som bästa träningspass att klättra sig fram genom skogen. Men det finns ett jättefint, alltså på finska faktiskt, men jag har som inte hittat någon översättning, men tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpi hanki. Mm. Och nu vet jag inte ens vem det är som nu på rak arm som har sagt det där, eller skrivit det. Men det där tycker jag är så, alltså det är som en meditation nästan i det där, att inte ha en stig att följa. Utan du bara på intuition, liksom vart ser det lockande ut att gå i skogen? Och så går du dit. Och sen när du känner att nu har jag kommit fram, då sätter du dig ner på en stubbe och så sitter du där tills huvudet har landat på kroppen. Då är du färdig att få hem. Det där har jag inte tittat på själv, alltså att huvudet ska landa på kroppen. Det är det här Markus Torgeby som skrev i sin bok. Men jag tyckte det var liksom verkligen exakt. För det, jag liksom... hur ska jag säga nu, jag kan inte skryta med att jag har ett jättestabilt psyke, utan viss ångestproblematik och tidigare så där, kämpa med utmattning och så jag behöver liksom också det där att få ut i skogen för att hålla mig liksom vätskorna i balans. Så ja, då är rörelse liksom en sak, men också den där naturen och ja. Det finns mycket återhämtning att hämta i skogen.
Men var det här ett medvetet val som du insåg att du måste ta till? Eller var det något som du upptäckte när du var ute i naturen? Att hej, men det här hjälper ju mig.
Jag inser den tidigare frågan där jag inte svarar heller på den. Alltså, nej, men jag tänker att det, alltså, för det här har jag också gjort liksom redan som barn. Så har jag sökt mig ut i skogen. Och det var kanske... som jag var inne på, att jag har varit ganska duktig på att göra det som förväntas av mig och sådär. Var duktig och ta hänsyn jättemycket till andra. Men att var man ensam promenerande ut i skogen så behöver du inte ta hänsyn till någon annan, utan där finns liksom plats för hela en själv. Så det har nog liksom ända från... jag vet inte, ska lågstadieåldern kanske, vad jag kan minnas. Eller vi har ju som också lekt i skogen förstås när vi har varit helt små liksom där nära hemma. Men att, ja, nej, det har nog som alltid funnits med. Det är liksom en frihet verkligen. Och det finns ju massa forskning också på att det är ju inte många minuter som krävs i skogen för att blodtrycket ska sjunka. Så det är väl nog liksom, vi är ju skogsfinnar. Mm. Det finns väl i oss liksom. Men jag känner det jättestarkt att jag behöver det. Ibland kan jag känna som i dagens digitala värld att, att det känns som att min hjärna är så stenålders. Hjärnan och alltså också att jag är praktiskt lagd. Så. Vilket kanske blir ett, som, vad ska jag säga, en fördel när AI tar över allt mer, för att så vitt jag vet har inte AI händer ännu.
Så. Tack och lov.
Ja, precis. Så kanske, ja, vad vet man, men det är en bra sak att kunna. Men ja, alltså att jag fastnar jättelätt vid skärmen och sociala medier, men jag märker snabbt att jag mår dåligt av det. Så och att jag tycker att jag har svårt att anpassa mig till det där snabba. Så jag behöver det här lugna. Och när man går ut i skogen, och det är som, jag tänker att det är liksom en lagom nivå av stimulans som man får. Att i dagens värld så får vi som allt för mycket stimulans. Och så blir man, och vi är så dåliga på att ha tråkigt, att vi fyller ju all dödtid med då något scroll eller vad som helst liksom, som underhållning, för att det finns ju oändligt. Men vi mår ju som inte bra av det. Men vi hinner ju som inte. Upplever du att du hinner tänka?
I skogen hinner jag tänka, men ja. Det är kanske den enda platsen idag.
Ja.
Jag är ju en skogsluffare och jag kommer ju med ut tack vare fyrbenta vänner. Och det är nog en, jag brukar säga, skogen har räddat mitt liv.
Ja, men exakt. Ja, men det tror jag många kan hålla med om.
För inte hinner man ju annars tänka.
Nej, man gör ju inte. Nej. Och det är ju som så viktigt det, att hinna det. Alltså passlig stimulans, för man får ju stimulans. Det är ju liksom, det är så. Det är det där ljuset och rumsliga, och man rör sig och färger och dofter och ljud. Men liksom i en passlig nivå som vi kan ta in och hinna liksom smälta. Och ja, det finns som utrymme för tankar och känslor. Och träden kräver inget av oss.
Man kan krama dem lite.
Ja, det kan man.
Ja, men det där som du sa, huvud landar på kroppen, det blir att tänka på det.
Ja.
Man visualiserar det och så känns det ju hela kroppen.
Ja, så får man känna, ja, exakt, man känner det. Dels tycker jag det där, man känner liksom när man har kommit fram till rätt plats. Det får man liksom, måste man vara öppen så att man känner det här. Så sätter man sig och sen känner man liksom det där att nu. Ofta tar det ungefär 20 minuter. Om man gör det tillräckligt ofta. Det får inte bli för länge mellan.
Men är det lika roligt en regnig, blåsig, grå dag att gå ut i skogen?
Nej, det är det ju inte. Får man ju erkänna. Det är inte lika roligt, men det kan vara absolut lika välgörande och välbehövligt. Och dåligt väder, det är ju alltid sämre när man sitter där inne i soffan och tittar ut. Då ser det ju för bedrövligt. Och det vet ju du säkert, som har hundarna måste gå ut varje dag. Så sen när man väl är ut, så är inte det ju som så illa. Man måste bara klä sig, och är det kallt så det är ju bättre när man rör på sig. För blir man våt så ska man inte vara stilla. Men tar man liksom en promenadrunda och blir våt och kall, så får man ju byta kläder när man kommer in och värma upp sig. Så inte är det någon fara. Men det finns ju bättre och sämre picknickväder. Det är många väder som inte funkar för picknick. Men promenader eller löprunda så duger.
Eller bara att andas.
Ja, precis.
Otroligt intressant, Hanna. Men nu måste vi ta mera kaffe. Eller vill du ha mera kaffe?
Ja, nej, men nu ska vi ha en påtåre.
Då ska vi slå upp en tår till. Men mera musik ska du få bjuda på.
Ja, nej, men då ska jag vilja spela Miriam Bryant. För att jag tycker hon har en otroligt behaglig röst. Och hon har mycket fina låtar. Men hon har ju också gett ut finska låtar, och jag som har fått kämpa mycket med finskan, så blir alltid lite så här varm i hjärtat, alla sådana där projekt som blandar språken eller mixen. Så ja, den här liksom, när språken inte vill strida utan mera ta i hand, så därför vill jag spela det här Mustelmilla.
Där tackar vi Miriam Bryant och Hanna Enlund, gäst i veckans termos. Vi sitter här vid kakkurlampen. Det är så roligt att säga det där, kakkurlampen. På något sätt. Och jag märkte det när jag kollade lite på kartan, som sagt, jag var här för, men det finns flera kakkurlampar i Vörot bara.
Ja, exakt. Ja, det känns som att mycket sån här namn på så små pottar, så de finns liksom överallt. Ja.
Nu kom det en trana som landade. Nu ser jag lite dåligt, men är den kvar där på andra sidan?
Ja, den har så bra kamouflage, för jag är lite osäker på om vi skulle behöva kikar. Men jag är inte så rutinerad vad jag inte ändå att jag hade med kikar.
Du är ingen fågelbångare på det sättet?
Nej, inte direkt. Alltså, jag var ju en kort sväng in och jobbade på Naturväktarna, ja. Och då liksom lärde jag mig nog med mycket mer fåglar än vad jag kunde innan och lite intresserad så där av, men inte alltså verkligen inte, ingen aktiv. Nej.
Det är ju lite frestande, man skulle ta sig ett dopp här. Vi vet ju att det är ganska kallt i vattnet, men brukar man simma här?
Jag har nog åtminstone en kompis som jag vet brukar vara hit med barnen och ta dopp. Så det man är inte... Just idag vet jag inte om jag... med tanke på hur kallt det bara har varit i luften så... ja, så tror jag att det är kallt i vattnet. Mm. Men,
Optimalt skulle jag ha varit att grilla lite här, men vi vet ju att det råder varning för terrängbrand, så vi avhåller oss från det.
Ja, bulla funkar bra.
Ja. Och som sagt, töm på sen bara.
Ja.
Men som sagt, nu sitter vi här på en väldigt naturskön plats och det här känns ju som, det här är natur som får vara i fred och som mår väldigt bra. Att det känns som att vi funderar ju mycket idag på det här med klimat och miljö och sådär, och så tänker man att nej, men inte det är något fel på det här klimatet. Mm. Här är ju allt så bra, men vi vet ju att det ser inte ut så där i resten av världen.
Nej, exakt. Jo, jag kan känna idag sådär att det känns lite nästan förvirrande sådär att man läser de här, det är liksom var och varannan dag sådär typ att ja, nu finns det typ risk att Golfströmmen kanske kollapsar under vår livstid. Det känns ju som, va? Hjälp, kan man ens bo här i Norden? Det borde ju vara liksom stora insatser för att, men sen är det som man ser sig runt och ingen verkar nu bry sig desto mer avsevärt, och inte det något på lagstiftningshåll heller, och det känns lite sådär att, men va? Att, men jag tror att mycket av det där att inte kanske den stora massan engagerar sig så mycket är väl kanske det där att här funkar det ännu med de här gamla sätten att vara, att det där klimatförändringen märks som störst och skapar mest besvär så ser vi inte liksom i vår vardag. Så det kanske är en orsak. Men sen tror jag alltså, jag funderar mycket på det här. Jag har som under lång tid haft som ett intresse för alltså återbruk och så det handlar på loppis var det som sen jag var tonåring, men sen när jag studerade till samhällspedagog på Novia som var sydväst när jag började, så då var de liksom en av de första skolorna som hade en sån där ISO-certifiering, så det betyder att alla elever gick en sån gemensam kurs i hållbar utveckling, och det här var då 2006 kanske, så länge sedan. Och då fick jag liksom begrepp för och förståelse liksom det här mera på ett systemnivå större sådär att hej, hallå, det här är viktigt. Och engagera mig liksom på det viset att jag, kanske det här med kläderna då, att återbruka där för att det också ligger liksom inom mitt område. Men då var det ju mera... man hörde kanske till en liten minoritet, så det freak liksom. Medan nu ser det ju idag helt annorlunda ut. Alltså, så här, ingen kan ju riktigt, eller no, det finns ju de som förnekar att det är en klimatkris, men det är ändå så där på brett att vi måste göra någonting. Många kanske tycker att mitt eget individuella val spelar ingen roll, så jag orkar inte börja liksom, ställa om hela mitt liv. Och det tror jag... Alltså det är klart, för att det ska ske stora förändringar så behöver det ju, det behöver lagstiftas och det behöver liksom stora företag behöver ta ansvar och sådär, det är absolut. Men det är inte som antingen eller, tänker jag, utan man måste ju som individ så kan inte jag ta hänsyn, eller jag kan inte ta ansvar över vad politikerna bestämmer, eller jag kan inte ta ansvar för hur ett företag styrs. Men vad kan jag ta ansvar över? Och det är ju mina egna val. Och då är kanske just det där hur man konsumerar saker och vad man äter och hur man bor. Alltså det, ja, då finns det. Och sen tänker jag att nej, man behöver kanske inte liksom helt vända ut och in på sig själv när ingen annan gör det inom situationstecken. Men man behöver inte där heller tänka antingen eller. Alltså nej, men det är ingen vits, jag skiter i allt. Det tänker det för oss inte framåt, utan som små steg, att till exempel sortera plast, det är ju som en liten sak, man måste bestämma sig för att börja med det. Det kan kännas liksom som ett hinder. Men sen är det som ingen sak när man har fått in det i rutin. Det kostar inte ännu extra. Bara som ett exempel. Eller just med kläder, om man nu går in på det då, som är som min, mitt område. Så det tycker jag är så kul när det på senaste år faktiskt har kommit liksom rapporter med siffror. Att, för man säger att ja, vi borde köpa färre liksom nya kläder. Men vad är det då? Alltså, färre, folk köper ju så otroligt olika. Alltså, folks shoppingvanor ser ju så jätteolika ut. Men då har forskare satt en sån här siffra att max 5 nyproducerade plagg per år. Då är det ju jättelätt att förhålla sig till det. Mm. Då har vi en siffra, det bara gör så då. Och så läste jag också en rapport som den här Naturskyddsföreningen har gett ut, Monstret i garderoben tror jag den heter. Att för att ett plagg ska anses som klimatsmart så borde man ha använt det 270 gånger.
Oj, ja.
Ja. Men det där tyckte jag också, jag tycker människan tycker väl om siffror, att få svart på vitt. Men jag tyckte det var en ganska bra sån där siffra också, att liksom redan i det där skedet när man står inför att kanske köpa ett plagg, att då har det där som ett filter, att har det här plagget potential att användas 270 gånger. Förstås liksom är det så slitstarkt och bra kvalitet att det håller att användas så många gånger, men kanske främst det där att passar det på mig? Är det bekvämt? Är det så mycket min stil? Och liksom går det att kombinera med de kläder jag redan har? Och kanske också det där att om vi ska använda alla våra kläder 270 gånger, då kan inte vi ha garderoben knökfull, för då hinner vi inte. Då finns så det där, har jag redan plagg där hemma som är liksom för samma tillfällen, så där, ja, men då kanske det inte finns utrymme för det här. Då kanske jag får vänta ett par år tills jag köper liksom en ny sån här. Jag kan gå igång på det här och känna liksom så där, inte som en begränsning utan mer så där lite en utmaning, och också att det väcker ens kreativitet, för det är ju liksom kreativitet är ju någonting som är så här högt i kurs i min bok, och det tycker jag att i dagens läge är det kanske så att vi köper oss ur alla problem vi har eller känslor vi inte orkar känna eller vad det nu kan vara, men det är ju liksom begränsningar som på riktigt föder den här kreativiteten, för vi har inte något annat val. Så det tänker jag att man kan sätta en sån utmaning för sig själv, att ändra kan man göra, det var ju som trendigt ett tag, eller jag vet inte om det bara var i min bubbla, men det där att jag köpstopp, att man tar ett helt år när man inte köper någonting nytt. Men det kan ju kanske för någon kännas som att det känns för svårt eller omöjligt, men då kan man ju ta det där 5 plagg då, till exempel, som jag är. Så, och då gör det ju att man överväger ju de där köpen mycket mer noggrant faktiskt. Det blir som mera medvetna köp, att är det värt att slösa nu ett plagg på det här plagget just, eller ja, så att vi borde köpa färre grejer, men köpa bra och verkligen det vi vill ha då.
Ja, men det är bra, och jag tror vi är väl kanske sådana att vi behöver ha de där siffrorna just. Och det handlar väl mycket om att vi ska inte göra det för svårt för oss, för då tappar vi sugen helt och hållet. Men att har vi någon sorts, och så ska vi vara snälla mot oss själva.
Ja, absolut. Jo, det tänker jag, just det där att man inte ska tänka liksom allt eller inget. Mm. Jag har en vän också som har, när hon rest till Europa så har hon tagit tåg ena vägen och flyg den andra. Att man inte där behöver heller tänka liksom med, för flyg är ju så där, det är ju ett ska vi säga enkelt, alltså att om man vill göra det är ganska stor insats med en sak att låta bli att flyga. Men det kan ju kännas som ganska, då ska jag aldrig mer få flyga. Men då kan man ju tänka just det där, jag menar, jag kanske inte flyger 2 gånger i år, jag kanske bara flyger en gång eller en gång vartannat år, eller sen då kanske jag flyger en väg och tar då tåg den andra vägen. Att man liksom tar små steg mot bättre val, att man behöver inte, och sen inte heller förstås tänka att liksom världens vara eller icke vara ska ligga på ens egna axlar, inte så. Men det är ju ett faktum att om man inte gör någonting och bara oroar sig, det mår man ju själv väldigt dåligt av också. Att så fort man gör lite bra val eller engagerar sig lite, gör någonting för någon annan, så då mår man ju bättre. Det är som att man som rotar sin kontakt med liksom omvärlden och medmänniskorna.
Ja, men man känner att man åtminstone försöker att bidra lite, och så kan man vara ett gott föredöme för andra också. Det är viktigt i dagens
värld. Ja, exakt. Och ibland tycker jag hörs det där att ja, men det just det där, det spelar ingen roll, och bara också att Finland, det spelar ingen roll vad Finland gör, för det är så litet i hela världen och sådär. Men jag tänker, ja, men en sån tanke blir väl ingen lyckligare av. Och också det där, men vill man kunna se sig själv i spegeln? Alltså, står jag för de här valen som jag gör? Mm. Att det kan ju vara liksom ens eget samvete. Det behöver inte vara att man ska som själv tjäna på allt heller. Man vill ju, man kan ju bara göra gott också.
Kloka ord, Hanna Enlund. Jag tror vi ska börja avrunda nu härifrån kackurlampen, för det där var så fint. Det är någonting vi vill bära med oss, det där, din vishet. Det här har varit en alldeles fantastiskt trevlig förmiddag.
Ja, men tack detsamma. Jag sa det, kalendern är full, så egentligen känns det som att man har inte tid med det ena och det andra. Men jag sa, vi skulle inte kunna börja den här dagen på ett bättre sätt. Att sitta och prata ute i naturen. Så tack.
Hör du, vi ska avrunda med musik, vald av dig också.
Ja, nu har jag ett annat spår här. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på, vad heter han nu då, gubben? Hjälp mig!
Peps?
Ja, Peps Persson, oh boy! Och det här, alltså, skulle det inte vara för Robert Gustafsson så skulle jag inte ens veta vem den här gubben är. Men det här... Jag har växt upp med Robert Gustafsson, för jag var just i rätt ålder när Björnes magasin började, och då var det min favorit när Robert Gustafsson var där för humor liksom. En av mina favoritgenrer. Så han har jag växt upp med, och då tror jag att det var på Skansen som han hade ett nummer när han imiterade Peps Persson, och jag hade ju aldrig sett Peps, så jag förstod ju inte att han var väldigt lik och lät väldigt likt, utan jag tyckte, ja, men det här var ju en rolig svängig låt, en rolig gubbe som han föreställer, och sen kom Peps upp på scen och då förstod jag ju ännu mer att oj,
han finns
på riktigt, han var ju precis likt, så det är liksom, det var ju väldigt roligt i sådär dubbel, och så tycker jag att varje dag borde man som ta en liten paus och fulldansa lite för rörelsen och hitta den där glädjen i kroppen. Så den här låten tycker jag passar perfekt i det.